Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkomna till Analyspodden, Dagens Industris podd om börsen, som idag också ska handla en hel del om makroekonomi. Jag heter Nils Åkesson och med mig i studion har jag analysredaktionens fastighetsorakel Magnus Dagel. Hej Magnus!
Hej hej! Jag vet inte om jag är en fastighetsorakel.
Ja, du skriver mycket om fastigheter i alla fall.
Ja, det gör jag.
Det är torsdag före midsommarafton när vi spelar in det här. Klockan är 10. Och vi ska avhandla några av de hetaste ämnena i den värld som vi bevakar. Vi ska prata lite om bostadspriserna som viker neråt och inflationen och räntorna som bara stiger. Sen tittar vi på nya nedgångar på börsen, räntefrossa i fastighetssektorn, SBB i knipa och så har du med dig ett aktietips, Magnus. Du skrev veckans aktie i måndagens DI och lyfte fram en köpvärd verkstadsklassiker.
Ja.
Ja, men vi börjar i bostadsänden då. Vi fick Value Guards prisstatistik för maj i veckan och priserna har nu fallit 2% på 3 månader. Stockholm faller mest med bostadsrätter som är ner 4% på 3 månader. Annorlunda uttryckt då så har den årliga prisökningstakten bromsat in till 3%. Det kan vi ju tänka oss då att för ett år sedan när vi hade den här pandemiyran på bostadsmarknaden, då rusade villapriserna med 20% i årstakt och bostadsrätter nästan 15%. Så hur ska det gå nu? Det vi vet är att juni har börjat med fortsatta prisnedgångar för bostadsrätter enligt förhandssiffrorna för Stockholm och Göteborg. Så att, ja, det här blir mycket siffror, men säg så här, just nu kan man räkna med att bostadsrätter i Stockholm är ner omkring 7% jämfört med pristoppen någonstans i februari-mars. Så det går ganska fort nu. Jag har ju varit lite neggig får man säga i mina senaste texter om bostadspriserna och vi har trätat lite där, du och jag, Magnus. Jag har ju lyft fram de här som liksom en olyckskorp då, att vi kommer ju få se bostadsräntor som dubblas gott och väl för alla de som har rörliga räntor. Börsen gör folk på dåligt humör, urholkade reallöner, de ska ner 4,5% i år då, alltså lönen efter inflation om man ska tro KI. Det tycker jag är en cocktail för att vi ska ha en ordentlig sättning. Frågan är hur långt ner vi går och hur länge det ska pågå.
Ja, vad tror du om det? Hur länge tror du kommer påverka?
Ja, alltså man kan väl säga så här. Det där är ju enormt osäker materia såklart. Vi har krafter som håller emot också. Men storbankernas ekonomer, de pratar ju i termer av sådär en 10% ungefär från topp till botten. Och men förmodligen mer då i storstädernas bostadsrättsmarknader. Om man tittar historiskt så 2017 då, när vi hade en storsättning senast kan man väl säga, då var det ju ungefär 10% ner från topp till botten. Och det tog ju ett halvår och sen vände det upp igen. Finanskrisen, då tog det 16 månader att komma ner till botten och det var ju nedgången ungefär lite mer då, inte 15 men 13% ungefär för, men värre för bostadsrätter. 90-talskrisen då, där var det ju 20% ner. Och då tog det 2,5 år innan priserna bottnade. Vad ska vi säga nu då? Jag säger väl 10% ner åtminstone. Men ja, vad bjuder du emot?
Ja, jag vet inte. Men det känns ju som att det har gått upp väldigt mycket. Den här årstakten som vi såg förra året i pandemin, den är ju alldeles för hög för prisuppgång på bostäder kan jag tycka. Samtidigt så kom det ju från nivåer där det varit segt väldigt länge och svag marknad där, bland annat i bostadsfrossarna som var pågick innan. Men jag tycker att i Stockholm så tittar ju många på liksom bostadspriserna här i innerstan och att de har gått ner kraftigt. Men här Jag har ofta tänkt på det att det är en oerhört likvid tillgång. Det måste vara en av de mest liksom, likvida...
Reala tillgångarna.
Ja, men tillgångarna som finns på bostadsmarknaden. Man kan ju stort sett sälja en bostadsrätt i Stockholms innerstad på en vecka om man ska forcera det. Så den här likviditeten tror jag har bidrat till också höga priser. Att det är lätt att sälja och lätt att köpa för många. Och nu ser man när det börjar bli osäkert läge så är det väldigt lätt att sälja också. Så då faller priserna.
Mm. Men det är klart att det finns ju de här gamla strukturella krafterna som ger priserna ett visst stöd. Vi har ju fortfarande ett underskott på bostäder i Sverige. Det är ju bland annat mätningar som Boverket gör med antalet kommuner som säger att de har underskott på bostäder. Det har ju inte förändrats. Det som har förändrats är att vi har haft den här enormt långa perioden då av stadigt fallande realräntor, stadigt fallande boräntor helt enkelt. Mm. Och det, så är det inte längre. De stiger ju. Ja, och det är ju en stor skillnad. De tidigare sättningarna som jag radade upp här, i alla fall 2017 och finanskrisen, då var vi i den här liksom långsiktiga räntenedgången. Där är vi inte längre.
Nej. Så det är liksom lite mer strukturell motvind då.
Mm.
Och mycket beror ju på vad som händer med inflationen och därmed räntorna.
Mm.
Och nu har vi sett att inflationen har ju skenat här, inte bara i Sverige, Europa, även USA. Man vet inte vad toppen är helt enkelt.
Nej.
Vad tror du om det?
Precis. Inflationen hade vi, eller många med oss, tänkt att det skulle ha toppat vid det här laget, i alla fall i USA då. Det trodde ju alla prognosmakare och marknaden bara sent som i våras. Men den stora överraskningen var ju USA-inflationen i maj. Den tog ju oväntat ny fart igen och steg till en ny topp då, 8,6. Man trodde att det hade börjat avta där. Och USA har ju legat före i den här uppgången för inflationen. Och nu är osäkerheten tillbaka helt enkelt när den där inflationstoppen ska nås egentligen. I Sverige kommer inflationen vara uppe på 7,5% eller strax över det de närmaste månaderna, räknar till exempel KI med. Vi hade ju 7,2% här i maj och det var ju en chocksiffra. Det var ju högre än vad alla hade räknat med. Så att inklusive centralbankerna så är ju alla tagna lite på sängen.
Tror du KI att inflationen toppar då?
Ja, alltså det är liksom en liten platå. Strax över, på eller strax över 7,5% de närmaste månaderna, 7,5, 7,6. Och sen så ska det vika under 7,5 då i början på hösten. Mm. Så att toppen är nära, eller vi liksom nästa månad eller någonting. Men det har ju, inflationen har ju jäckat oss gång på gång.
Mm.
Det kan man ju bara konstatera. Det är krig och det är energipriser och det är flaskhalsar som inte riktigt beter sig. Ja, som är väldigt svårförutsägbara helt enkelt.
Men nu ser man väl å andra sidan att det börjar lätta lite på komponentbristen. Vi ser att en del insatsvaror som stål faller. Så det finns för tecken på lättningar? Eller kanske
det finns
bara önsketänkande?
Det finns det. Det väcker förhoppningar. Men jag skulle vilja hävda att vi har sett det förut. Så att det kan vara lite tidigt att utropa den här toppen.
Mm.
Fed då, som höjde här om veckan med enorma 75 punkter på en och samma gång, de flaggade för att de kan göra det igen, just för att de är stressade över inflationen här. Och Feds senaste budskap bara igår är ju att det blir ännu kraftigare höjningar, i alla fall kan vara möjligt, till och med 100 punkters höjning och allt mindre chans till mjuklandning. Och det är ju för att inflationen har fortsatt att överraska på uppsidan helt enkelt.
Jag tänker ju bara på fastigheter som vanligt där. Och du pratar om 7,5% resten av året här också i inflation. Det kommer ju bli enorma hyreshöjningar för många hyresgäster i Sverige. För kommersiella kontrakt är ju länkade till inflationen i Sverige.
Mm.
Och man mäter ju då oktober mot oktober. Mm. Så det kommer ju bli väldigt höga hyreshöjningar då, som är så här indexerade. Inte på bostäder dock, det får man ju komma ihåg. Då, utan det är ju en förhandling med hyresgästföreningen då. Men för kommersiella kontrakt som Kontor framförallt då, men även industrilokaler. Och det kommer ju bli kännbart för många hyresgäster, en sån höjning. Och förmodligen kommer ju inflation hålla i sig nästa år då, så även nästa årsskifte så kommer det bli hyreshöjningar för många. Och det kommer ju bli, många kommer inte kunna ta det förmodligen, men många kommer ju få tvingas bita ihop. Mm. Och prioritera annat helt enkelt.
Ja. Och sen har vi de här marknadsräntorna som ju har fortsatt upp. I USA är tioårsräntan gått väl över 3% och svenska tioåringen passerade för någon vecka sedan 2% för första gången sedan 2014. Och den var alltså bara, den svenska tioåringen var ju bara 0,25% vid årsskiftet, kollade jag här i morse. Historiskt så brukar ju de här långa räntorna toppa ungefär när centralbankernas höjningar toppar. Och där är vi ju långt ifrån ännu. Mm. Så att det är ju en press som fortsätter.
Jag tror ju jag är ju rätt okunnig på räntor som du vet. Men jag tror ju att det blir svårt att höja speciellt mycket. För jag tror att Riksbanken kommer att följa ECB ganska. Sverige kan ju inte avvika allt för mycket från vad centralbanken i Europa gör. Och jag tror att det kommer att bli väldigt tufft för många länder i södra Europa att ta speciellt mycket högre räntor. Det är min känsla i varje fall. Så jag vet inte, jag tvekar hur mycket man verkligen kan höja räntan framöver, även om inflationen är hög. Det är väl mina lekmannasynpunkter.
Men en tolkning är ju att Riksbanken helt enkelt talar väldigt tufft just nu och försöker snacka på. Och sen så får man ju se då hur långt de vågar springa före ECB, helt klart. Mm. Men att man tänker att man verbalt kan försöka strama åt så mycket man kan i det här skedet.
Mm. Och det verkar ha fått effekt om man tittar på bostadspriserna och kanske förmodligen konsumtionen här framöver också.
Definitivt. Om vi tittar på börsen då. Det ser ju ut att bli ännu en vecka i mål. Vi går mot fjärde nedgångsveckan på raken om det inte händer något dramatiskt positivt idag på torsdagen. Och det är nya bottennoteringar för i år. Igår onsdag var vi som värst ner och nosade på -30% från toppen i början av januari. Nu innan vi gick in i studion här var börsen ungefär 29% ner från toppen då. Det som tynger, det är ju den här fortsatta ränteoron, men det börjar ju också bli en recessionsoro. Då kunde man ju kanske tycka att skräcken för riktigt höga räntor skulle lätta, men just nu är det lite dubbla plågor, att man får både och här. Mm. Ser du några andra drivkrafter för det här usla humöret?
Nej, sen får man tänka på, jag tycker på aktiekurserna så var de väldigt uppdrivna förra året. Jag tyckte man såg många tecken på det med värderingarna som jag inte sett sedan 99-2000 där. På en del aktier som så de här, så här serieförvärvarna bland annat. EQT, Storskogen, Carry Group, många av de här tillväxtbolagen, teknikbolagen som var extremt uppdrivna tycker jag. Även fastigheter var extremt uppdrivna till nivåer jag aldrig sett. Värderingar. Så det kommer ju från höga nivåer kan jag tycka. Och det är därför nedgången i år har blivit så kraftig. Så det får man väl tycka man kan väga in. Det var ju en extrem uppgång som vi såg där efter covid-krisen.
Ja, men precis. Och sen kan man ju då, ungefär som vi pratade om bostadspriserna nyss, titta på de stora sättningarna på Stockholmsbörsen. De senaste riktigt stora rasen. Då hade vi pandemikrisen, var ju 35% ner. Så vi är inte där än. Finanskrisen, då var det faktiskt 50% ner över en längre period. Dotcom-kraschen var ju ännu värre, men rensat för Ericsson så var det också ungefär 50%. Så om vi är 30% nu så behöver vi inte alls ha nått botten.
Nej, och det går ju extremt snabbt neråt. Glömmer man bort, det går ju sakta uppåt och extremt snabbt neråt. Mm. Jag kommer ihåg den värsta krisen jag minns faktiskt, det var när jag började jobba 98, den här Rysslandskrisen och när hedgefonden Long Term Capital kraschade. Då var det en extrem nedgång, kommer jag ihåg, som man fick en dyr läxa där det första man började med.
Ja.
Men då gick det också ner den här innan det vände upp väldigt snabbt då den gången.
Ja, en sektor där den här räntefrossen verkligen slagit till är ju fastigheter. Och som du nämnde så gick ju de som tåget under i pandemin. Det var ju redan innan.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så hon, han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis.
Pandemiutbrottet egentligen så lyfter vi ju fram den här enorma fastighetshåsen. Ja, 2018-2019 där. Och sen bara fortsatte det när centralbankerna kom in och sa att nu blir det ännu längre, ännu lägre räntor, ännu längre.
Och att man köpte tillbaka obligationer så det fanns ingen risk egentligen.
Nej. Nu så är det då väldigt mörkt här. Vad säger du? Hur skulle du beskriva motvinden för sektorn? Hur ska det sluta det här?
Ja, först och främst så tror jag att man har inte sett något fundamentalt ännu i bolagen, utan nu är det aktiekurserna som faller. Men det är ju en motvikt till den extrema uppgången som var förra året. Jag var faktiskt rätt orolig där. När man såg sådana extrema värderingar som inte gick att motivera. Och det spelar ingen roll hur mycket man skrev det. Aktierna fortsätter upp. Jag kommer ihåg K-fastighet gick upp 25% bara på en indexinkludering och en split. Helt orimligt. Inte baserat alls i fundamenta. Så jag tycker mycket av den här nedgången man har sett i år är en motvikt egentligen till extrema uppgången i fjol. Men sen går det alltid upp för mycket som det gjorde i fjol och sen går det ner för mycket. Svårt att hitta en jämvikt. Det är så jag ser på det. Men rent fundamentalt då, så kommer man se en sämre tider, det tror jag, på sikt där, i och med att när räntorna successivt slår igenom. Men fastighetsbolagen har ju ganska långa räntebindningar, så det tar ju ett tag innan man ser det här. Så var det när räntorna föll också. Det tog flera år innan det fick full effekt helt enkelt. Så det dröjer.
Kan man skikta upp den här sektorn i vad de har för olika typer av fastigheter? Vilka var det som fick mest eld i baken alldeles nyss, om vi tänker bostäder, kommersiella fastigheter, andra kategorier, och vilka är det som rasar mest nu?
Ja, men det är ju bostäder, alltså hyresbostäder var ju enormt upphåsade förra året, och framförallt de som byggde egen räkning, alltså K-fastigheter, K2, blev ju väldigt uppdrivna, att alla ville ha de här säkra tillgångarna i coronakrisen där, och även alltså samhällsfastigheter som såg som väldigt tryggt drevs ju upp enormt också, och de har ju fallit väldigt mycket nu, och nu börjar man ju förmodligen marknaden inse just bostäder, att det är inte riktigt den här trygga trygga fastigheterna kanske som man såg förra året. Man har väl nyanserat det en bit, tycker jag, att det finns inte de här hyreshöjningarna som vi diskuterade innan i linje med inflationen, utan det är en förhandling med hyresgästföreningen, och där kommer det inte slå igenom några 7,5% höjningar i hyrorna, det kan vi garantera. Och samtidigt så ökar bostadsägarnas räntor. Så man blir lite squeezad däremellan. Och det tror jag är en anledning att man fallit så pass mycket. Man ser stabila aktier som Heba, John Mattsson har ju halverats i år. Så det.
Vilka klarar sig bäst då?
Ja, men det är ju de här försiktiga, väldigt försiktiga bolagen som Huvudstaden har ju klarat sig bättre. Som inte gör någonting alls egentligen. Atrium Ljungby också försiktigt har klarat sig bättre.
Och det är mer kontor i ja, premiumlägen och
ja,
så.
Ja, precis. Även FABG har klarat sig hyggligt, tycker jag. Även Pandox faktiskt, som ägde hotellfastigheter och blev väldigt nedklubbad i finanskrisen, har klarat sig bra.
Säger du det? Ja. En aktie som är i knipa i alla fall, som hör väl till de som har fallit mest, är SBB. med den färgstarke huvudägaren Ilja Batljan, som också intervjuades live i DI-TV denna torsdag morgon. Du lyssnade lite på det och du har precis skrivit en ny analys av SBB.
Ja.
Berätta.
Och man kan gå in och kolla på DI-TV i efterhand nu om man vill se intervjun, kan vi påminna om också. Nej, men SBB var ju kanske den som rusade mest förra året och nu den som har fallit mest också. Har kommit ner på nycklat till där, värderingen ordentligt från väldigt uppdrivna nivåer. Nivåer som inte gick att räkna hem, tycker jag. Men jag tycker att han är en duktig entreprenör i grunden, Ilja Batljan. Ska ha leder för det. Samtidigt växte alldeles för snabbt, tycker jag. Att konstig kommunikation, satsat allt för mycket på joint venture, intressebolag som inte genererar kassaflöde. Samtidigt nu som räntorna går upp. Så det har blivit en slags nästan toxisk kombination här. Så aktien har rasat kraftigt då. Och jag tror mycket kommer tillbaka där vi pratade om innan med just med räntor och obligationsmarknaden som har, förra året så var det ju extremt stor efterfrågan just på obligationer och många fastighetsbolag, de skiftade från traditionell bankfinansiering till just obligationer. Men den marknaden är ju fortfarande väldigt dålig likviditet i förhållandevis och marknaden har blivit orolig nu, då har skickat upp räntorna och det kan aktiemarknaden se och det har blivit en slags negativ spiral då. Så jag tror att både SBB och resten av de stora måste gå tillbaka mer till traditionell bankfinansiering där man inte ser räntan hela tiden helt enkelt.
Ja, jag tänker SBB har ju blivit lite av en småspararfavorit. Jag vet att vi har många läsare och lyssnare som har köpt in sig i bolaget. Hur ska SBB ta sig ur den här? Det är ju någon form av förtroendekris kan man väl säga. Vad är vägen framåt? Du har ju återkommit till att tillgångarna är det inget fel på i grunden.
Nej, men jag tror att måste rida ut den här stormen på räntemarknaden helt enkelt. Och i grunden så är det alldeles för höga räntor som man sätter på en sån stabil tillgång nu. Och det ser man för övrigt även i Balder, till exempel Castellum också. I grunden trygga fastighetsbolag med stabila tillgångar som man sätter väldigt höga räntor på nu. Så jag tror att det där kommer lugna ner sig. Och kan man bara göra några av de här punkterna som jag skrev där, att förbättra kommunikationen, sälja fastigheter och visa på värdena, att man får bort mycket av de här joint ventures som inte genererar kassaflöden, så kommer det lugna ner sig till slut. Det här. Sen vet man ju inte när, men jag tror att behöver visa att det finns de här trygga kassaflöden helt enkelt på SBB.
Mm. Var det några besked, tyckte du, som han sa i den här intervjun som vi hade i DTV? Något nytt som...
Nej, men jag tyckte att det var en bra intervju. Jag rekommenderar alla att titta på den som är intresserade.
Hade han bra svar?
Ja, duktig kommunikatör. Men han sa ju också det att de behöver förbättra kommunikationen ordentligt. Och även den här punkten med intressebolag som jag tog upp där, att de måste... Att de kommer se över det. Måste bli vid sin läst helt enkelt. Från början så var det ju ett bolag som satsade mest på bostäder och rena samhällsfastigheter. Men sen gick det väl lite för snabbt där förra året och förra året. När man satsade för mycket på olika joint ventures och intressebolag då, som inte genererar kassaflöde. Då. Jag tror det verkar som man skulle adressera det.
En aktie som däremot ser köpvärd ut i den här miljön är ju en riktig verkstadsklassiker, Magnus, som du har analyserat. Atlas Copco, berätta.
Just det, inte bara fastigheter här, nej.
Nej.
Nej, men jag tänkte på det innan jag glömmer det, att det man ofta glömmer med den här räntenegången, det är ju och makro, det är ju att kronan har ju tappat extremt mot övriga valutor. Och det ger ju faktiskt ett stöd till börsen och våra exportbolag. Jag tycker det skrivs väldigt lite om det. Men så är det ju faktiskt. Och alla våra, både Atlas Copco som jag skrev med i måndags då, och även andra exportbolag borde ju gynnas kraftigt av det. Kommande rapporter är förmodligen redan i den här rapportsäsongen, tycker jag, på dollarn framförallt då. Eller vad tycker du?
Definitivt. Det är ju, Atlas Copco är väl en ren vinnare på svagare krona. det är ju bara ett aber. Den här, det är ju liksom så att säga en gammal sanning att exportindustrin gynnas då när kronan faller, och det ger en krockkudde då, eftersom kronan brukar falla i dåliga tider. Men vi har ju, bolagen importerar ju också. Och dessutom då så är importpriserna på då insatsvaror och så upptryckta av alla de här flaskhalsproblemen som vi har ältat i ett års tid nu eller så. Och där är man inte riktigt, där är inte riktigt faran över. Så att, det är ändå en lite dubbel känsla det här med att kronan fortsätter falla, och det är ju... Där tror inte jag heller att botten är nådd. Och det finns ju baksidor med det. Då är vi tillbaka i penningpolitiken där. Att det ger en extra stress på Riksbanken. De kanske behöver höja snabbare och kraftigare för att fallande krona pressar upp den importerade inflationen. Mm. Samtidigt som det, alltså kronan faller ju på grund av en sämre konjunktur i omvärlden. Mm.
Men inte så kul för de ska ut och resa till USA nu i sommar och semester i varje fall.
Nej, det ser mörkt ut.
Det ser mörkt ut. Man får hålla sig hemma helt enkelt. Och det får många göra på grund av passproblematiken, eller hur?
Just det. Precis. Men i alla fall...
Atlas Copco ska vi inte glömma. nej, men jag hade ju den som veckans aktie. Jag tycker det är en aktie som har fallit... Ja, drygt 30% här sedan årsskiftet, och där har man chansen att komma in i ett kvalitetsbolag, tycker jag, till en rimligt pris. P-talet är väl 20 då på de prognoserna som ligger här nu. Det kan ju vara för höga, man kan gå in i en recession som vi nämnde innan, och då blir förmodligen vinsterna lägre. Men samtidigt så tycker jag att det här har man chansen att komma in i ett kvalitetsbolag som till en vettig värdering helt enkelt. Och man ser att Atlas har ju klarat tidigare kriser väldigt bra. I coronakrisen så bottnade de på en marginal på 19% till exempel. Och jag tror att man har möjlighet faktiskt att höja priserna väldigt, väldigt väl. Jag tycker man har sett det redan nu. Att man har en sån position att man har satsat mycket på forskning och utveckling och är väldigt viktig för sina kunder, att man kan få igenom prishöjningar.
Så en slags cyklisk aktie som inte är så cyklisk, eller en stabil verkstads?
Ja, jag tror det. Och jämfört med till exempel Autoliv som skickar ut en uppdatering nu i veckan, så där har man ju mycket svårare, tror jag, att få igenom alltså prishöjningar drivet av kostnadsinflationen.
Då ska vi snart släppa iväg lyssnarna till midsommarfirandet, men vi ska också titta lite snabbt in i nästa vecka då. På makrosidan är ju Riksbankens räntebesked det stora huvudnumret. Det får vi på torsdagen klockan 9.30. Stalltipset är att de inte bara höjer utan att de dubbelhöjer då med 50 punkter på en gång, från 0,25 till 0,75%. Spännande blir ju också då om Stefan Ingves, som är Riksbankschef ett halvår till, om han håller öppet för att det blir fler såna här 50-punkters höjningar under hösten. Det tror ju definitivt räntemarknaden. Men, ja, och så dagen innan är också spännande, för då kommer Konjunkturinstitutets nya barometer, och där kan vi få inte minst nya ledtrådar till inflationen då, när den kan eventuellt toppa. Bland annat så undersöker de ju företagets prishöjningsplaner. Här får vi se om de fortsätter upp. Vad har du på din radar i veckan som kommer, Magnus?
Inte så mycket. Jag ska skriva mycket, men på agendan är det faktiskt inte så mycket. Den här veckan nu och den veckan efter är det faktiskt minst att det brukar vara väldigt lite bolagshändelse faktiskt. Innan rapportsäsongen drar igång där första eller andra veckan i juli. De här två veckorna brukar vara väldigt lugna. Den här veckan är rapport från H&M viktigaste på bolagsagendan. Mm. Efter det så drar det ju politikerveckan i Almedalen i Visby igång på söndagen där. Och då... Där kommer det satsa stort.
Det är lite återkomsten efter pandemin och så. Och det brukar ju vara mycket näringsliv på plats numera. Mm. Jag vet att fordonsindustrin brukar vara representerad mangrant. Vet du några andra toppar som kommer vara där?
Många toppar. Jag tror flesta kommer faktiskt vara där. Man tittar på olika seminarium och så här. Så det kommer vara väldigt mycket folk där och mycket... makthavare.
Ilja Batljan har jag hört skulle.
Ja, jag såg att han skulle vara med på ett seminarium där om samhällsfastigheter. Så ja, många kommer vara där tror jag, och vi kommer vara väldigt mycket representerade där.
Sen är det ju naturligtvis valår och alla partiledarna är där.
Ja.
Men i vår värld så
händer det kanske.
Ja. Även i vår värld så kommer det hända mycket i Almedalen. Ja, men jag tycker vi sätter punkt där, Magnus. Vi ska bara påminna om att man också kan lyssna på DIs andra poddar. Vi har Makrorådet. Vi har privatekonomiska podden Smarta pengar. DIs dagliga morgonkoll. Och så DIs ledarpodd från ledarredaktionen. Då önskar vi glad midsommar och säger hej då!
Hej då!
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.